Ja, då har min eftermiddagsgäst kommit in i studion. Det är ingen mindre än Fredrik Olofsson, även också kallad Fegge. Välkommen.
Tack ska du ha. Tack.
Du är ju en krogentreprenör med många olika intressen. Bland annat fick jag höra någonting som kallas för OCR. Vad är det för något?
OCR, ja, men OCR.
Heter OCR, det. Ja, ja, just det. Mm.
Det står för, det är en sport som, och det, förkortningen står för Obstacle Course Race. Så helt enkelt på svenska, hinderbana.
Okej.
Okay. Så enkelt är det.
Hur kommer det sig att du sysslar med detta?
Ja, det är en liten brokhistoria. Faktum är att det började ganska trist från början. Det var faktiskt anledningen till att jag började tävla och framförallt började träna lite mer regelbundet var för att min fru blev sjuk. Och vi brukar åka till Brasilien på vintrarna och vara borta ganska mycket utomlands ett par månader, men hon skulle gå igenom en tuff behandling och vi skulle vara hemma hela vintern. Det skulle inte bli några resor på 5-6 månader. Så att jag av självbevarelsedrift så tänkte jag nu måste jag hitta något intresse, och jag har alltid tränat, men träffade på en tjej när vi ute och sprang, Jessica Stahl Norris, som också är en träningstjej här från bygden, som tävlar i det här. Så att hon bara berättade lite. Jag tyckte det lät spännande. Så jag, där under vintern så satte jag upp ett mål att under våren så ska jag springa min första hinderbana då, som de flesta känner till det som Toughest eller Tough Viking. Det finns sådana torer runt om i Skandinavien. Så då, jag gjorde mitt första lopp för 4 år sedan i april.
Var tränar du någonstans? Alltså, om man hoppar över hinder eller hinder. Alltså, kan du fördjupa dig lite mer?
Men, alltså den här hinderbanan då, ni som inte, för de som inte känner till det då, så är det ju en blandning mellan en militär hinderbana och Ninja Warriors, kan man säga, för det är rätt mycket akrobatik. Du lyfter grejer, men framförallt så hänger du och svingar dig från ringar, linor, ja, sådär. Tar du över vattendrag, i vattendrag med vikter och sådär. Så att det är väl liksom vad sporten handlar om. Ska jag mer säga, jag har ju en gammal så att säga historik som lite kampsportare. Jag håller på med något som heter capoeira, som är en brasiliansk kampsport, och det gör jag än idag. Jag har varit en brottare när jag var yngre och sådär, så jag har det lite i mig, det där med akrobatiken och kanske tjurigheten som behövs också.
Finns det bra ställen att träna på här i Båstad?
Mm, det är okej. Okay. Bästa, jag springer, och vi har ju varit ett gäng som är gemensamt hjälpt till att bygga upp Malen gymmet, utegymmet nere i Malenskogen. Och där tränar jag en del. Men så har vi lite tur att Sveriges bästa utomhusträningsbana ligger faktiskt i Lingvallen i Skälderviken.
Jaha.
Så där hänger jag ganska mycket inför tävlingar. Nu har det väl varit ett tag sedan, men där är en jättekul. Och det är rätt häftigt för den här sporten. När jag är nere och tävlar bland annat i Malmö då, i den här Toughest till exempel, jag tror vi är uppåt 7000 deltagare.
Oj!
På den helgen, och det är i maj. Nu är det, i år blir det kanske inte någonting. Men, och det är alltid från kids i 8-9 års åldern upp till 60 plusare.
Ja, för det var det jag tänkte fråga, om det har liksom åldersspann där, men då är det alltså även för barn.
Ja, och det funkar jättebra, så att det blir ju en lek. Det handlar ju om att springa och samtidigt bemästra hinder. Det, jag försöker jämföra lite, det blir, nu har jag varit och tävlat lite internationellt och sådär, och då blir det ju ganska mycket tuffare banor än de som finns i Sverige. Längre och fler hinder och allting blir mycket svårare. Men det är lite grann om man tänker sig som en skidskytt som måste hålla gång mellan skjutningarna och sen komma ner i puls och ändå bemästra, så att säga, hindret. I deras fall är det att skjuta ner och träffa med geväret. Men för min del är det kanske att gå armgång kanske 12 meter fast jag kommer anförd in till så att säga hindret.
Det känns som en väldigt bra träning för hela kroppen.
Ja, det är en fantastisk träningsform.
Jag tänker att springa här också vid sand och vattenbryn, det måste ju vara suveränt också.
Nej, det är exakt. Och det är ju ganska enkelt att hitta på egna hinder, för att finns det inga hinder, som det då finns faktiskt lite utegym som vi är lyckligt lottade med här längs kusten här eller längs Båstads stränder. Men jag stannar efter, jag kanske springer mina 300 meter så gör jag 10 burpees, eller kanske jag springer ytterligare 300 meter och gör 15 armhävningar eller vad jag gör för någonting. Så man kan ju hitta på så att säga, under träning då. Sen tävling är ju lite annorlunda, då finns ju hindren på plats.
Du sa att du hade tränat internationellt.
Tävlat, ja.
Förlåt, jag har tävlat till och med också. Vart var det någonstans?
Jag har betat av 2 stycken Europamästerskap och 2 världsmästerskap.
Oj!
Ja, första Europamästerskapet var nere i Holland för 2017 på hösten, och och senast var VM i, utanför London i höstas.
Hur har det gått?
Jo, jag sköt mig rätt bra. Jag tävlar då i 50-plus-klassen.
Mm.
Så visst, jag är inte så snabb som eliten kanske, men i min grupp i alla fall så har jag lyckats väldigt bra. Min bästa placering rent så placeringsmässigt var väl EM då 2017. Då blev jag fyra på EM i min åldersklass.
Oj, wow!
Och nu, och det som jag kanske är mest stolt över är väl min 12:e plats på VM i höstas utanför London. Då var vi väl en 160 stycken atleter från, om jag nu får kalla mig atlet, från, ja, i själva tävlingen så var det faktiskt folk från 75 länder som var med och tävlade. Vi kanske inte var från 75 länder just i min åldersklass, men vi var 150 som tävlade. Jag blev bästa svensk och näst, det var en dansk som var före mig, men han var näst bästa skandinav.
Oh, wow.
Så det är häftigt.
Ja, verkligen. Har du något mål med detta?
Ja, alltså det som är häftigt är, som jag sa, det är någon typ av fysiskt schack. För att en hinderbana som ett VM till exempel, då kanske det handlar om att man springer 16 kilometer och det är någonstans runt 75 hinder. Och i de mästerskapen så missar du ett hinder så blir du diskad. Så du måste, liksom, du måste lösa varje hinder. Och ibland, det har ju hänt, jag var på ett EM i Danmark för 3 år sedan där jag fastade över 2 timmar bara på ett hinder.
Oj.
Innan jag löste det. Och det blir liksom, när man väl löser det, då ser man ju, på pappret är man ju egentligen fysiskt utmattad. Men den lättheten man får i kroppen när man löser svåra utmaningar gör att man, liksom, man lyfter sig själv hela vägen. Så det är en extremt häftig känsla. Och jag har haft turen att lyckas få med min familj och mina vänner. Så att de är med och liksom håller sig där hinderklusterna är och hejar fram och liksom coachar. Så att själv hade jag inte löst det, men när man har en dotter som skriker liksom att, som jag har ett roligt klipp som är liksom, nu bryter du hela armen när den släpper hindret liksom, så ska man liksom ta sig förbi hindret och sen ska man då slå på en bjällra och då är man liksom, då kan man springa vidare och då har man klarat sitt hinder. Så att,
men när du säger då att du har hållit på väldigt länge med ett hinder, vad, om vi nu ska måla upp en bild för radiolyssnarna, vad är detta för hinder exempelvis? Har det med liksom, någon tankegrej? Ska man lösa något?
Nej. Alltså, det är fysiskt.
Ja, det är fysiskt. Okay.
I det fallet var det ett hinder som heter Stairways to Heaven. Då är det som man tänker sig två trappor som står mot varandra med en meters, eller 90 cm mellanrum längst upp. Och då går man på insidan och klättrar med bara händerna upp. Kanske 8 trappsteg. Och sen ska man då svinga sig över på andra sidan. Så ska man då gå ner på andra sidan med händerna. Benen i luften. Och sen ska man då slå till en bjällra. Och där liksom i passagen från, jag kom upp nästan varje gång. Men sen när jag skulle över på andra sidan så liksom svingar jag över för mycket med kroppen. Så jag, mina såriga fingrar tappar liksom greppet. Men efter ett tag så fick jag liksom krånglat in armar och hittat lösningar, så jag tog mig ner med armgången ner från den här trappan och löste den. Men som sagt, jag tror det var 2 timmar och en kvart.
Otroligt.
Då blev det ingen bra placering kan jag säga.
Nej, men
jag löste hindret.
Precis, det är själva vinsten i det. Men vad heter det, hur många, du sa det att du hade mycket familj med i alla fall på de här tävlingarna och det. Hur många är det i Båstad som håller på med detta?
Tävlare är jag nog rätt så ensam. Jag har haft med lite folk. Jag springer ju på den här banan då i Lingvallen då, som det heter i Skälderviken. Men där jag får riktig teknikträning, det är nere på liksom Toughest Center nere i Malmö. Det är en inomhusarena. Där finns det tränare och teknikhinder. Så att inför stora tävlingar så har jag väl åkt ner där åtminstone en gång i veckan och fått liksom coachning och sådär. Och där har jag haft med lite kompisar som har testat på och sådär. Men det är väl ingen som riktigt har
fastnat. Sådär.
Fastnat.
Nej. Du sa det att det var ungefär 7000 personer som var där nere i Malmö. Hur många utövare finns det i Sverige?
Det är ju, alltså, i Sverige så har ju de här, återigen de här Toughest och Tough Viking-tävlingar som finns i lite olika städer, har ju blivit lite så kompistävlingar, lite gäng på jobbet eller polargäng och sådär, familjer ibland. Sådär, så att det finns nog väldigt många amatörutövare. Så tycker det är kul och det är ju en kul utmaning och du kan springa med dina kids och du kan tävla på samma liknande villkor och sådär. Men vad ska jag säga, som tävlar i min åldersklass som kanske tävlar för verkligen för att för resultatens skull så tror jag inte vi är, alltså i Malmö tror jag vi, i min klass var vi kanske 120, var är det en tredjedel som kanske tävlar för något större mål än så. På VM som sagt i, som man har jämförelse i London, då var vi folk från 75 länder, då var det väl ungefär 4000 deltagare totalt i de olika åldersklasserna.
Mm.
Så att om det säger någonting, det vet jag inte.
Men jag tänker så att man oftast kanske behöver ett SM för att då gå vidare till EM eller till VM. Hur kommer man vidare? Ja.
Nej, men det funkar som så att man kvalar in till ett EM och ett VM. Och då det, den här federation då, internationella, då har de vissa så att säga, turer då. I Sverige har de kanske 3 turer som de anser godkända för att kvala. Och då är det just återigen tough Viking, och så finns det 1 eller 2 lopp till där man då ska vara topp 10 kanske i sin åldersklass för att kvala in till ett VM. I vissa fall är det topp 5 och i vissa fall är det topp 10 i respektive åldersklass. Och elitklassen kanske det är topp 20 för att man ska kunna få tävla. Så att jag är ju faktiskt kvalad redan till VM i höst. För då är det topp 20 i VM kvalar direkt till nästa års VM så att säga. Men får vi se hur det går. Nästa VM ska gå i USA, uppe i Vermont, mellan New York och kanadensiska gränsen, upp i en skidort, Stratton Mountain. Så då har jag sett, det gick ett VM där för 3 år sedan och det är väldigt mycket skidbackar som man ska springa upp och ner för med tunga sandsäckar och det.
Du har ju Hallandsåsen här som du får upp och ner.
Det är Kårdsbacken som gäller i sommar och höst.
Ja, vad härligt. Apropå detta, den värld vi lever just nu i, coronatider alltså. Var inne på Tylösands OCR som annars har en tävling då mellan 30 och 31 maj. Den har de ju fått flytta fram till slutet av september istället. Gör alla tävlingar det nu också?
Ja, det är samma. Det har inte varit några tävlingar under. Jag brukar börja tävla i slutet av mars och sen lite densiteten ökar efterhand och sen april, maj och sådär. Men de tävlingarna, de är ju framflyttade till hösten. Så att jag vet inte om det blir ett VM, men VM är planerat att gå i början av oktober. Jag tror det är 4-5 oktober i USA. Så det är klart, blir det inga tävlingar innan dess så är ju frågan hur man, om det är lönt att åka, om inte man hinner liksom komma upp i någon typ av tävlingsnivå.
Nej, jag tänker att då blir alla superstarka för att de har så mycket tid att träna.
Så kan det vara, men det är tävlingsmomentet är också ganska viktigt.
Det förstår jag. Hur ser du annars på, om vi nu tittar på sommaren i Båstad? Du har och är rätt mycket sommar här i Båstad. Hur ser du på det?
Nej, vi, det är ju svårt. Vi försöker se positivt på saker och ting. Nu är vi i slutet av april. Det är trots allt ganska många veckor kvar till högsommar, men så som vi jobbar just nu så tittar vi på 3 olika scenarier på hur sommar kommer bli, med om det kommer finnas restriktioner eller inte. Och sen får man vara snabbfotad när det väl släpps nya direktiv från regeringen och sådär. Men i stora hela så försöker vi väl vara försiktigt positiva med att även om det skulle bli så att det inte blir några större evenemang i Båstad, så tror vi att Båstad ändå är en vinnare för framförallt svenska turister som turistar hemma och kanske danskar för den delen om de nu blir så att säga, frisläppta från mellan gränserna, det vet vi ju inte. Det är mycket som ska hända där fortfarande, men vi tror att Båstad och västkusten kanske, men Båstad generellt, eller västkusten generellt och Båstad i synnerhet, Bjärehalvön, tror jag är en jättevinnare med allt vi har erbjudande, med allt från tennisbanor till golfbanor till en vacker kust och hamnar och restauranger och stränder och allt vad man vill ha på sin sommar.
Härliga positiva slutord, Fredrik Fegge Olofsson, tack så mycket för att du kom förbi. Kul också, OCR, det får jag titta upp lite extra tycker jag.
Glöm aldrig det.